Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej hej och välkommen till podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 240 för vecka 7 år 2018. David här som vanligt och Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Hallå, 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 hallå.
Hallå. Har ni haft en bra vecka?
Absolut. Ja, jag har tappat min mikrofon och min router i golvet 2 gånger var. Så att det är ju det är positivt.
Mm. Ja.
De funkar fortfarande tror jag.
Ja, men så. Det är så.
Alltså jag hör dig så att ja, det gör de väl då.
Mm. Ja. Låt inte så besviken över det.
Det verkar ju routa också.
Ja, precis.
Ja.
Men hade inte routern routat så hade vi nog inte heller hört.
Nej.
Nej.
Detta är sant. Men det var höjdpunkten på min vecka. Hur har ni haft det då?
Min höjdpunkt var nog faktiskt igår. Jag gjorde någonting som jag inte gör så jätteofta. Jag var på SVT och satt som publik i Smartare än en 50-klassare.
Ja, det
såg jag. Ja, fan.
Här hade jag tänkt att jag skulle skämta och säga vem vill bli smartare än 50-klassare för att blanda ihop två olika och verka ignorant, men så glömde jag bort det. Så, ja. Skit i det skämtet då. Nej, men det var det var kul att se. För fundering lite innan, vad händer med all tiden som, för det tar ju nästan 4 timmar att spela in ett knappt en timmes avsnitt. Liksom. Vad händer under all den tiden? Nu vet jag det.
Ja.
Jag är det omtagningar någon... och sånt där? Eller?
Ja, det är några av omtagningarna, men inte så jättemycket. Men det är lite kört innan och man värmer upp publiken. Och, liksom, och så är det lite bryt ibland då, mellan att man tar in olika tävlande och sådär. Så det
är Josefin Johansson som är...
Tar man om, men det var väldigt få omtagningar eller sånt där faktiskt. Mm.
Men det är Josefin Johansson som är programledare nu va?
Ja, precis.
Var hon duktig?
Ja, ja men det tyckte jag helt klart. Men jag är riktigt imponerad av han som var... studioman som liksom höll i publiken och så få så vara glada och hålla igång och liksom leda och även då leda programledaren och så att det funkar bra. Han var jätteduktig och det är imponerande. Jag gissar ju att man inte har ett sånt jobb om man inte är duktig på det. Och,
nej.
För det krävs ju ganska mycket. Man behöver vara en viss typ av person.
Och det, exakt.
Ja, men det var kul att se. Liksom här. Och sen titta upp i tak och se alla lampor. Mm. Satt du mer och titta på lamporna kanske. Ja. Nej, men det var riktigt kul.
Ja, det lät så. Mm. Jag har bytt kontor på jobbet. Det är ungefär så. Men... det måste jag ändå lov att säga, det blev väldigt, väldigt bra. Så att jag är väldigt nöjd med mitt kontorsbyte, men det är inte så jättespännande kanske. Och för andra, även jag och övriga som påverkades.
Så att, nej, alltså om det där är det mesta du har att berätta. Jag tänkte att du skulle säga så här, nu har jag utsikt över, jag vet inte, någonting väldigt spännande.
Vi har väldigt fin utsikt över, vi har ju en å som går igenom Sundsvall och vi sitter precis bredvid den. Så att det är väldigt fin utsikt, så att det är väl ett plus också då.
Jo, men det är inte kanske spännande
nej,
på det sättet.
Nej, det är precis. Det är, utanför gruppen som flyttade som sagt så är det inte helt spännande.
Ja, all right.
Ändå var det här som tog mest tid utav allt. Ja,
nej, nästan. Ja. Ja, men då så. Då kanske vi ska ta och köra igång på den här veckan.
Varför inte?
Ja. Och vi ska börja i USA, för enligt den tidigare Vita huset-medarbetaren Omarosa Manigault så är Trump såklart inget geni direkt. Men den vi verkligen ska oroa oss för, det är vicepresidenten Mike Pence. Enligt Omarosa så tror Pence att Jesus pratar med honom och säger till honom vissa saker han ska göra och säga. Joy Behar, som är en av profilerna på ABC's The View, konstaterade att det är en sak att prata med Jesus, men om Jesus svarar, ja, då är man mentalt sjuk enligt henne. Detta vände då Pence till att hon attackerade alla kristna i USA och förlöjligade hela kristendomen, men ärligt talat, om man hör Jesus röst som befaller den att göra olika saker, är man verkligen vid sin sinnesfulla bruk då? Ja, förmodligen inte. Mm.
Jag tror att så här, om han hade sagt allting vad Jesus säger till honom, så hade nog en stor del av de kristna också tyckt att han var lite bananas. För, för Jesus säger nog helt andra saker till dem.
Ja. Omarosa är ju kristen själv, men hon menar på att det där är inte saker som Jesus skulle ha sagt. Typ.
Nej, som sagt.
Vi stannar kvar i USA. I den amerikanska delstaten Missouri så är det krav på att en kvinna som vill göra en abort måste vänta 72 timmar innan den får genomföras, alltså efter då att aborten säger godkänts. The Satanic Temple stämde dock delstaten då och hävdade att det här kränkte deras religionsfrihet, då man inom deras religion inte ser ett foster som en individ utan en del av kvinnans kropp som hon har rätt att göra vad hon vill med. Och gissa vad, de vann! Ska vi gissa då att The Satanic Temple kommer se lite nya medlemmar framöver och undra då om det var vad de evangelistiska lagstiftarna i Missouri hade tänkt sig?
Precis. Vi kan stanna kvar i USA. Varför lämna någonting som finns så mycket att prata om? Mm. En pastor i Pennsylvania som blev arresterad för indecent exposure när han påkoms naken i en bil med en annan naken man som var bunden med rep.
Som man gör.
Ja. Han säger att han har haft sessioner med den här mannen. Han har, vad heter det, counseled. Jag skulle ha skrivit upp någon text kring det här innan, men jag såg att jag hade en parentes där, men det var bara ett citat. Han har i alla fall under ett antal år försökt få den här mannen att sluta med sina droger och så vidare. Det intressanta som jag fann med den här är när han säger, alltså citat från den här tidningen, citat, I will deny on a stack of Bibles with God as my witness that I did nothing.
Okay.
Alltså, I will deny that I did nothing. Han förnekar att han inte gjorde någonting. Vilket betyder att han gjorde någonting, eller hur? Mm.
Double negative, fan, det var ju lite snyggt.
Ja, det var snyggt gjort där.
Ja. Vi ska till Sverige. Sofia Dalén åkte fast i en biljettkontroll i Stockholms tunnelbana nyligen. Men hon vägrade att identifiera sig och avvek från platsen. Den handlingskraftiga kontrollanten då lyckades dock identifiera Sofia på Facebook, och även om hon nekat till anklagelserna så är SL säkra på sin sak. Att det var hon alltså, så gjorde en rätt sak av det här då. Fyra kontrollanter intygade att jo, det var Sofia som avvek, men nu har två problem uppstått. För det första så kan Sofia via sin telefons positionshistorik styrka att nej, hon var inte på platsen. Och för det andra så har hon kvitto på att hon den dagen och hela månaden faktiskt hade en fullt giltig biljett. Så ja, om SL fortfarande är lika säkra, det vill företaget inte kommentera.
Nej, det känns som att deras system där att bara gå in i en sån här Facebookgrupper där man varnar för biljettkontrollanter. Mm. Jag gissar att de har gjort någon sån grej att ja, men de som varnar, det är ju för att de har varit här och sett oss och smitit själva för att de själva smitar det. Men så behöver det ju faktiskt inte vara, utan man kan ju vilja betala för sig själv men ändå tycka att andra inte ska behöva göra det typ.
Ja, för enligt hennes egen uppgift så betalar hon för sin biljett och det kan hon ju styrka med kvitton, så att, ja.
Mm. Ja, exakt, men hon hade ändå då postat i den här gruppen och varnat för biljettkontrollanterna.
Ja.
Ja. Okay. Några elever i Ulvsätra skolan fick höra att det skulle finnas spöken i ett av omklädningsrummen på skolan. Och de blev nyfikna och gick hem för att googla. Då upptäckte de att det fanns en 70 år gammal tidskapsel inbyggd i skolan. De gick till biblioteket och lånade Järfälla-boken för att läsa på mer. Och sen presenterade de sina fynd för rektorn och såg till att, som såg till att tidskapseln plockades ut. Och när det stora kopparskrinet öppnades så utropade ett av barnen: det luktar gammelmormor. Jag tycker ändå att det var lite coolt att de började med att vara nyfikna på spöken, men att det hela liksom gick över i historiska efterforskningar. Mm, att verkligheten blev mer intressant än det påhittade, fast de är väldigt unga.
Definitivt.
Helt klart. Jättebra. Kul med lite sådana reportage bland allt annat. Amerikanska forskare har gjort en studie där de jämfört vilken effekt saklig kritik mot forskning har jämfört med ad hominem-attacker på forskarna själva, och kommit fram till att de fungerar ungefär lika bra. Det säger de här viljesvaga amerikanska forskarna som helst dricker överdimensionerade läskeblaskar och överkonsumerar hamburgare.
Och röstade på Trump. Fy fan, de behöver vi inte lyssna på.
Nej, precis.
Och sist men absolut inte minst då, den malaysiska tidningen Sinar Harian har publicerat en hjälpsam punktlista för hur man kan identifiera homosexuella. Homosexuella män kännetecknas av skägg, märkeskläder, upprepade besök på gym och ögon som tindrar i närheten av stiliga män. Men det finns mer. Lesbiska kvinnor känns igen genom att de ofta kramas och håller varandra i handen och att de föraktar män. Så, nu när ni har de här listorna så kan ni enkelt identifiera tidningen Sinar Harian som en jävla skittidning. Det är bra.
Okej, jag blir lite nervös. Jag och min tjejkompis ska till Malaysia snart. Vi brukar kramas och snacka skit om män väldigt mycket.
Men brukar ni hålla hand?
Jag vet inte. Det kan ha väl hänt någon gång. Men jag menar... jag blir lite orolig nu. Jag antar att det inte ses så positivt att vara homosexuell där, eller?
Nej.
I så fall hade inte den här typen av artiklar förekommit, tänker jag.
Nej.
Jahopp.
Så var det med det. Du har förstört den resan, det var ju skönt.
Ja, tack så mycket David, det var kul. Ja.
Men om man inte gör de här tre grejerna samtidigt så bör det ju faktiskt gå bra. Vi slänger oss in i diskussionsronden och Henrik, aliens?
Ja, varför inte? Eller snarare idén om vi skulle få meddelanden från en utomjordisk intelligens, vad skulle vi göra med den? Hur skulle vi hantera den? Och det är några forskare då som har funderat på det här. Jag tror inte att de har gjort någon studie eftersom vi inte har så mycket fall där vi faktiskt har fått meddelanden från utomjordisk intelligens, men de har suttit och kliat sig i huvudet och funderat på vad skulle sånt meddelande kunna innebära och hur skulle vi kunna hantera det, skulle vi kunna läsa det överhuvudtaget. Och enligt den här artikeln på Independent, det länkas till den faktiska studien eller artikeln som de har skrivit. Jag har dock inte läst den, jag har bara läst den här artikeln på Independent. Jag tyckte det var lite lustigt hur de skriver om det här, för de börjar någonstans i ingressen att säga att de här forskarna kom fram till att även ett kort meddelande skulle kunna kasta in vår civilisation i sånt kaos att den skulle förstöra sig själv. Alltså det skulle vara mycket billigare så sett för en utomjordisk intelligens att strö dissonans bland oss genom att skicka ett meddelande som gör oss osäkra. Och därigenom liksom förstöra civilisationen själv, så slipper de göra någonting åt, utan vi löser åt dem. Och i början av artikeln så står det här att citat, in fact the messages are so dangerous that it would be safest to simply discard them without ever even reading them, scientists have warned. Så att, vi kan inte veta vad som finns i de här meddelandena innan vi läser dem. Och risken som någonting ondskefullt kommer ut ur dem, så är det bättre att inte läsa dem överhuvudtaget. Oavsett om det liksom är positivt eller negativt, om det finns någonting intressant i dem som att de kommer med lösningen på cancer, de kan bota all cancer liksom. Riskerna med att läsa någonting som skulle förstöra vår civilisation är så stora att vi kanske egentligen inte ens borde läsa de här. Men mot slutet så står det att vi kanske faktiskt borde läsa de här ändå. För att eftersom vi inte kan veta, och det kanske borde vara bra ändå. man skulle kunna isolera, om man säger att det skickas ett meddelande som är kod som man på något sätt behöver dekoda, så skulle det kunna innehålla en artificiell intelligens eller ett virus eller datavirus eller mask på något sätt som kan förstöra våra nätverk exempelvis då. Men att sätta upp ett isolerat fängelsenätverk exempelvis på månen där bara några få får tillgång till att studera det här innan man släpper ner. Men de kommer också fram till att det skulle också kunna exempelvis då inbäddat i lösningen på cancergåtan med hjälp av nanopartiklar. Och så tillverkar man nanopartiklar så skulle de ändå kunna ta sig till jorden och förstöra allting. Mm. Väldigt, väldigt dramatiskt det här. Men då kommer ändå fram till att, mot slutet så kommer ändå fram till att nej, men det är faktiskt, kanske ska vi läsa dem där ändå, för det kanske faktiskt är något bra.
Gud, vad tramsigt jag tycker det här lät.
Förlåt, ja, precis. Alltså... Jag känner lite att det kanske är Independents fel. Jag skulle vilja liksom läsa själva artikeln. Jag har inte hunnit med det än. Men de säger, in the end, the scientists conclude that we should probably open such a message. The risk is relatively small and the reward is potentially huge.
Ja, och grejen är att det är ju inte så att ett meddelande är mer isolerat på månen än vad det är om datorn inte har en internetuppkoppling. Nej. Hur tror man att det ska vara någon sorts kod som hoppar från dator till dator, eller?
Ja, typ. Man tänker väl att det är liksom någon slags artificiell intelligens som är smart nog att kunna hoppa ut på nätet genom elledningar eller... Okay. Vet jag liksom. Ingen aning här faktiskt. Det känns också lite det här lite schizofrent på det sättet. Nu vet jag att jag använder det uttrycket lite felaktigt. Mm. Men att på ena sidan säga att det här kan vara så farligt att det kommer förstöra allting, men vi borde förmodligen läsa det då, för det kanske kan vara bra. Mm. Vad vill man egentligen ha sagt? Och där känner jag, nej, men att läsa artikeln kanske faktiskt är en bra poäng här.
Ja, för det känns ju, jag menar, om man ska utgå från det här så känns det ju, det känns väldigt töntigt att måla upp olika så här scenarion. Ja, men ja, de kanske precis har skickat någonting som tänder eld så fort man läser, eller någonting som hugger ut ögonen på mig så fort jag ser hej då frasen. Alltså, man kan väl hitta på vad fan som helst om man bara ska sitta och fantisera i vilt.
Och samtidigt är det lite sådär att hur lättlurade tror, eller hur dumma tror de här forskarna att vi liksom som grupp är nu. Talar emot mig själv, jag brukar säga att vi är ganska så korkade, men saker de föreslår här då, att ett medel från rymden skulle kunna hota världen genom att föreslå att aliens eller utomjordingar är på väg att förstöra solen och att det skulle kunna leda till kaos även om meddelandet inte var sant, eller det skulle kunna liksom erodera ner saker som vi känner om, som det har antytts att Bibeln gjorde mot det romerska imperiet. Inte jag är jätteinsatt i romerska imperiets fall, men jag tror inte det hade så mycket med Bibeln att göra, utan mer andra faktorer, som att det sträckte sig väldigt långt och man hade svårt att hålla uppe ett sånt nätverk då. Om det handlar liksom bara om elen, så sen kommer man in på att prata om det med teknologin då, att det skulle kunna vara ett virus eller annat.
Ja, det känns lite paranoia över det.
Det känns väldigt paranoiet sådär. Och jag menar, så ska jag säga, om jag skulle få ett meddelande och om det är en utomjording som säger att jag är på väg att förstöra din sol, så skulle jag tro på det ungefär lika mycket som det hade kommit ett meddelande från någon annan nation som säger att nu är vi på väg att förstöra. Ja.
Liksom. Vad ska man göra då? Okej, de är på väg att förstöra solen. Nu går vi ut och demolerar samhället.
Ja, och hur lång tid tar det? Och liksom källkritik också på något sätt. Vi har på den här planeten i alla fall ungdomar exempelvis som har en tendens att spela spratt mot varandra. Eller, och det skulle kunna bara vara busringning, en intergalaktisk busringning. Men det är tankar som skulle kunna liksom dyka upp om man skulle få ett sånt här meddelande. Men vem är det som skickar det här meddelandet? Hur allvarligt bör vi ta på det här? Är det någonting vi kan göra? Skulle det här förändra vårt sätt att leva på något sätt? Mm. Förstör solen? Hur långt fram i tiden? På vilket sätt? Vad skulle hända?
Ja, nej, det känns märkligt allting. Det kan.
Ja.
Jag kommer nog inte oroa mig för det här.
Nej, inte jag heller. Det är ingen stor risk. Heller.
Däremot så kommer jag försöka hitta lite tid nu så att jag vill läsa den här artikeln.
Ja, men det kan väl vara
riktigt.
Ja. Yes.
Ja, vi länkar till den också. Det är ett intressant uppslag i alla fall. Ja. Får vi se. Vi går vidare och ska prata lite om en studie som man har gjort, för att det är ju så här att det är vissa saker som inte går riktigt att man kan inte sätta upp forskningsprojekt för allting, eftersom det är inte allting som är etiskt att testa. Till exempel då så kan man ju inte, så att säga, då, låtsas göra operationer på cancerpatienter och säga då att nej, men av de här 100 som vi låtsades operera så var det 7 som dog och, inom den här tiden och så här. I vissa fall så måste man ju studera den data som finns.
Mm.
Och det man har gjort nu är att man har gjort en väldigt stor studie där man har jämfört cancerpatienter och tittat på helt enkelt delat in det i två grupper då, så att ena gruppen cancerpatienter som man tittade på valde att använda helt vanlig skolmedicin och helt enkelt gå på de rekommendationer som skolmedicinen erbjöd då. Men den här andra gruppen då valde att använda alternativ medicin.
Mm.
Så att vad man tittade på då var 280 personer då som blev diagnostiserade med cancer då i 2004 och valde då alternativmedicin, och så hade man då 560 personer som var, så att säga, då kontrollgruppen då, som ingick i helt vanlig konventionell cancerbehandling då, som kemoterapi och operationer och så här. Och vad man jämförde då såklart då var efter 5 år hur många av de här har överlevt. Och efter 5 år så var 78,3% av de som använder våran, så att säga, skolmedicin då, evidensbaserad medicin, vid liv. Och efter samma period då så hade bara, det var bara 54,7% av de som valde alternativmedicin fortfarande i livet.
Kan det finnas en faktor här som är att de som har valt alternativmedicin har gått längre först, att man har väntat och så att man är desperat, man får liksom inte riktigt de lösningarna som man vill ha inom skolmedicin. Och
det funderade jag också på. Eller var det alltså, så att de hade de här alternativen och det var lika, alltså.
Det här är från det att de har fått diagnosen.
Jo, men vissa diagnoser är ju bara så här, tack och hej leverpastej, vi kan inte göra ett shit för dig, men det är inte så, utan det är liksom,
nej, de här är
de hade möjlighet till de här terapi, de här liksom skolmedicinens.
De här är utvalda då av forskningsteamet för att ha liknande förutsättningar, de här två grupperna.
Mm,
så att man har ju viktat för det här. Mm. Och sen har man också kommit fram till då att vissa cancerformer, alltså det är ju så här då att det här är ju ett snitt, så att säga då, på alla cancerformer.
Mm.
Men tittar man till exempel på tjocktarmscancer eller ändtarmscancer då, cancer då, så är risken, alltså dödligheten där, var 4 gånger högre inom gruppen som använde alternativ medicin. Då.
Mm.
Så att det är ganska slående. Och sen är det såklart också då att tillfrisknadsgraden, alltså det är en sak om man är död efter 5 år, men det är också så att tillfrisknadsgraden hos de som valde evidensbaserad medicin är alltså över dubbelt så hög, så att man står alltså till, om man ska bli friskförklarad så har man över dubbelt så hög chans att bli det om man använder skolmedicin. Så att det här är också en typisk sån här grej då, att man vet ju ändå att kroppen kan ju återhämta sig själv från cancer. Och det finns ju såklart vissa cancerformer där den inte gör det i regel. Men, och andra cancerformer där det sker. Va? Mm. Och där är det ju så att det kan ju ske inom grupperna, båda de här två grupperna. Va? Både de som använder skolmedicin och de som använder alternativmedicin. Men det tycks ju vara lite så att det är i princip den förhoppningen man kan ha om man väljer den alternativa vägen. Och ja, så den här studien är ganska talande och ganska viktig, tror jag, för att det här är någonting som sagt är väldigt svårt att forska på. Man, det blir en lite, inte av en metastudie så, men det blir ändå att man måste gå tillbaka och inte, man kan inte göra riktigt det här så att säga då, kontrollerade tester eller så dubbelblinda tester då, att man liksom ger placebo till en grupp och riktar medicin till en annan grupp, utan nu blir det ju såna här vägar man får ta, att man analyserar befintlig data.
Mm.
Men som sagt, det här är ju sånt som behöver komma fram och som behöver bli känt också. Så man kan presentera folk som till exempel föreslår för sin läkare eller andra vårdgivare att jag hade tänkt att bota min cancer med detox-te och såna här grejer istället. Då kan man ändå nu peka på en studie och säga att det finns faktiskt underlag för att det här inte är så bra. Sen får man hoppas då att de personerna som skulle kunna tänka sig det här ändå ser värdet i vetenskap, men det är inte heller säkert, va?
Nej.
Nej, troligtvis inte. Man kan nog inte lita på de där siffrorna ändå, ska du säga.
Nej, men precis. Vem har betalat dig för att säga det här?
Ja, precis. Ja. Det är ju sorgligt. Tänk på alla som har dött helt i onödan.
Mm.
Det är ju ändå en jäkla massa människor.
Ja, och det mest kända exemplet är väl egentligen Steve Jobs förmodligen, som ändå skrev i sina memoarer att han ångrade att han hade valt alternativ medicin överhuvudtaget. Men han hade ju en väldigt han var ju väldigt behandlingsbar, va? Han hade ju en cancer, va, med en väldigt hög överlevnadsprocent på, så han valde ju ändå alternativ medicin. Så att, ja.
Mm.
Det är
sorgligt.
Ja, väldigt.
Verkligen.
Ja, men som sagt, intressant oavsett.
Mm. Ja, men det är tråkigt att se såna här siffror på sätt och vis, men det är skönt att liksom känna att man har inte helt fel.
Nej.
I det man står och säger. Nej, att det finns faktiskt någonting bakom det. Så det är tråkigt att folk ska behöva dö i onödan, och det är liksom svårt att känna på något sätt att man blir helt glad över en sån här studie. Mm. Även om det liksom pekar på att man har rätt i sina tankar.
Nej, så är det absolut. Jag menar, vad det pekar på är ju att i den här alternativgruppen så hade ju väldigt många kunnat överlevt.
Mm.
Mm.
Och det är ju enormt tragiskt faktiskt. Okay. Och det är ju de här alternativmedicinerna som pressar ut såna här homeopatika och annat skräp liksom, som det är ju deras, det ligger på deras samvete.
Ja, och tror du att det här studieresultaten kommer att få någon homeopat att lägga av eller tänka om och känna att nej, men jag kanske är fel ute, jag tror att jag kanske ska skola om mig till skolmedicin?
Jag skulle vara förvånad om det hände ett enda fall faktiskt. Men det är lite det där
tragiskt ändå. Det är egentligen det som man vill, att jag får lite mer fakta på fötterna och veta, alltså, som jag kan ha i ryggen i en argumentation, det är ju en sak. Men att se att någonting sånt här faktiskt förändrar någonting, får folk att tänka om.
Mm.
Det är det man vill se egentligen.
Men det är ju
det. Jag har
inte
så mycket mer fakta. Jag har ganska mycket på fötterna när det gäller det här.
Jag tror, alltså, det blir ju det att problemet med såna här grejer när det kommer fram är ju det att de som sysslar med det här, det man gör egentligen är att man lastar på dem mer än vad de kan hantera.
Ja.
För att går man in och säger att, går man ut och säger att ja, jag har sålt det här i 15 år. Jag har förmodligen bidragit till att människor har dött i onödan. Då tar man ett ägandeskap av det här som jag misstänker att de allra flesta inte är kanske mentalt beredda för heller.
Alltså, nej, det är ju en poäng.
Det blir väldigt, väldigt tungt, och det talar emot hela deras väsen, hela deras självbild som,
ja, då slår man ifrån sig det ännu starkare.
Ja.
Men de som är med i de här studierna, de gjorde inte rätt, det var inte rätt typ av alternativmedicin. De som behandlade dem med homeopatika var inte duktiga nog. De själva trodde inte tillräckligt starkt på att det skulle fungera. Det finns så många undanflykter.
Ja.
Om man verkligen vill.
Ja,
har vi hört alla innan.
Ja, och det tillämpas ju friskt såklart, just för att man själv inte ska behöva ta på sig ett ägandeskap över den misär man bringar till andra. Va? Och det är tragiskt, det är också.
Helt klart.
För att det gör ju att det blir värre. Alltså det gör ju det hela än värre. Just det här att sådana här saker, de som är riktigt extrema, tenderar ju att bli stärkta i sin övertygelse när de blir emotsagda.
Ja.
De kan ju inte heller peka på någonting specifikt som gör att Jo, alltså just det här övertygade mig ännu mer, för man har inte erbjudit någon fakta till deras fördel. Mm. Men vad som istället händer är att man cementerar de här idéerna för sig själv, för att man måste göra det rent psykiskt för att orka med.
Ja, jag är ju ingen dålig människa. Jag skulle ju inte kunna göra sådana här med någon medvetet. Men alltså måste jag ha rätt.
Ja. Så det, ja. Ja, det är intressant. Mm. Ja, vi ska gå vidare och titta tillbaka på USA igen. Antar att ingen kan väl ha missat den här fruktansvärda skjutningen i Florida.
Nej.
Och det är ju så att det är ett fall då när man, ganska annorlunda fall på det sättet att den här killen då sköt ju ihjäl då 17 personer, lärare och elever på den här skolan då i Florida. Och de lyckades ju alltså gripa honom levande. Och det är inte jättevanligt. Så det här är, om jag förstått saken rätt, den tredje största skolskjutningen i USA än så länge.
I år? Nej, överhuvudtaget.
Ja, precis. Det hör ju inte till vanligheten att man får ihjäl just så här många, utan det brukar kanske vara runt mellan 5 och 10 där, vad jag vet. Då, som. Mm. Och sen är det ju så att det har kommit ut siffror också som har publicerats om att det här är ju alltså den 18:e skolskjutningen i år i USA än så länge. Den klassificeringen av just skolskjutningar är ganska tydlig, men det är vissa då som tycker att den är lite för bred. För den involverar
egentligen... Ja, jag har hört lite olika siffror kring det där, hur många...
Precis, för att den siffran innefattar egentligen att ett vapen har avfyrats på skolmark, så att säga, oavsett vilken tid på dygnet och hur många som skadas och allt sånt där. Men det finns, vad jag vet då, i alla fall, jag såg några enstaka fall som man då tyckte att det kunde räknas bort från det här, men ja, om det är 15 eller 18 skolskjutningar så...
Nej, men den första siffran jag stötte på var att det hittills i år hade skett 8 stycken massskjutningar.
Okay, ja.
Och även om den siffran är lägre än de siffrorna du nämner, så är det ju 8 för många.
Ja, det är fruktansvärt. Ja.
Det är helt horribelt.
Ja, det är februari nu liksom. Det är...
Precis.
Mm.
En är för många.
Ja. Och det är det här då att vad som händer då är att det rullas ju ut då från amerikanska politiker, från senatorer som är lagstiftare då, att det här vanliga thoughts and prayers helt enkelt då. Ja. Man ber för offren och deras familjer.
Ja, men hur bra funkar det?
Inte alls.
Hur bra har det funkat hittills?
Ja, nej, det är ju som så väldigt många har påpekat att det ger ju absolut ingenting.
Nej. Ett uttryck som jag har tänkt på, välkommen att tänka på idag, när man säger det här, när människor planerar så skrattar Gud. Om man har det som ett uttryck, som talesätt, vad säger det om den guden som man har då?
Ja. Nej, så är det.
Det är inte en härlig.
Det är inte en härlig bild att ha liksom.
Nej.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och så nej, finns det ju de politiker då som på fullaste allvar hävdar att det är på grund av att man har liksom tagit bort Gud från skolan som det blir så här.
Ja, men det, men ja, jag blir ju så förbannad på det.
Men då ska man kanske tänka på att kyrkoskjutningar är faktiskt vanligare än skolskjutningar. Så att, ja, förklara den logiken. Men i alla fall vad som är smärtsamt tydligt just nu och som är någonting som väldigt många har kritiserat då, det är ju egentligen hur lätt det är att köpa sig en politiker i USA.
Mm-hmm.
Donald Trump leder den ligan med råge. NRA, alltså National Rifle Association då, som nog de flesta känner till vid det här laget, som ligger bakom all sån här lagstiftning och att det ska bli så lätt som möjligt att köpa vapen och så här, betalade alltså närmare 30 miljoner dollar för att få Trump vald.
Oh shit.
Och det var
hur kan de ha så mycket pengar?
Ja, de har ju fruktansvärda mängder pengar.
Ja, det där var bara kaffepengar för dem, tror jag.
Alltså, Trump är ju bara en av flera som de äger. Marco Rubio till exempel, också väldigt känd amerikansk politiker. Han har fått 3,3 miljoner från NRA.
Mm.
En annan politiker som heter Joni Ernst, som också är senator, har fått 3,1 miljoner av NRA. Rob Portman har fått strax över 3 miljoner. Cory Gardner 3,8 miljoner. Bill Cassidy 2,8 miljoner. Det här är ju alltså det är ju helt bizarrt.
Ja.
Och då har man då senatorn då i, jag har inte han här just nu, jag tror han heter Mark Warner, jag kommer inte ihåg, men senatorn för Florida i alla fall, där den här skjutningen ägde rum då, har alltså en A-plus rating hos NRA. Och så att NRA sätter alltså också betyg på senatorer, på alla senatorer, hur bra de är för NRA. Och den här senatorn då, som sagt, har en A-plus där. Vicepresidenten Mike Pence, som vi nämnde förut, har en A-rating. Så att
A som är så.
Ja. Och alla pratar ju då om det de försöker göra helt enkelt här då, är att ställa om. De försöker ställa om fokus från huvudfrågan. Att det handlar om att vi måste fokusera på att få bort den här mentala ohälsan som de här människorna uppenbarligen dras med, de här massmördarna.
Oh, guns don't kill people, people kill people.
Ja, alltså jag är så trött på att höra det där.
Men jag har sett citatet från Ozzy Osbourne som har cirkulerat det senaste.
Mm.
Han säger, I heard the thing about guns not killing people, people killing people. If that's the case, why don't they just send the people to war?
Ja.
Verkligen.
Det sammanfattar det ganska bra där. Ja, nej, men, vad behöver du vapnet till då? Liksom?
Ja. Nej, men, så är det absolut. Och det som är intressant här i då är att även Trump har ju pratat väldigt mycket om det här med att vi måste fokusera på folkhälsan och det, alltså måste ta hand om våra psykiskt sjuka och så här. Den första exekutiva ordern som Trump skrev på när han gick in i Vita huset var att dra tillbaka en bit lag då, egentligen från Obama, som gjorde det svårare för psykiskt sjuka att skaffa skjutvapen.
Så ge med ena handen, ta med andra. Det är ju, herregud, jag blir så trött på att höra sånt här.
Ja,
alltså, nej, men det retar mig något vansinnigt.
För då hävdar sig alltså på fullaste allvar från NRA att man kan inte begränsa en människas konstitutionella rätt bara för att den är psykiskt sjuk.
Jo, det kan man.
Ja, men de hävdar ju då att det ska man inte göra. Utan de har rätt till skjutvapen. De har lika mycket rätt under konstitutionen som alla andra till skjutvapen. För det står ingenting i konstitutionen om att man inte ska ha rätt till skjutvapen om man är psykiskt sjuk.
Mm. Jag har också sett jämförelserna nu. De säger att vi kan inte acceptera sådana här inskränkningar i våra rättigheter, precis som du säger där. Men så jämför man med, ja, men om vi skulle jämföra med bilägarna, bilar är farliga. Man behöver göra ett test innan man får köpa bil eller får köra bil i alla fall. Man behöver körkort, man behöver lära sig hur man hanterar det. Man får göra en bakgrundskontroll, bla bla bla. Liksom, jämfört då med vapen som inte kräver någonting av det här. Vapen är någonting som inte alla behöver på det sättet. Men de flesta kan man liksom resonera behöver en bil på något sätt. Man behöver transportmedel. Och där kan man tänka sig att inskränka sina rättigheter då genom att jag har rättigheten att ha den här bilen, men först måste jag bevisa att jag är ansvarig för det. Men ett vapen, nej. Det är bara rätt att ha. Det var en...
Problemet är ju att bilägande är ju inte reglerat i konstitutionen. Det är ju där de går på de här.
Ja, precis. Men det är fortfarande ett jävla dåligt argument.
Ja.
Jo, det är ett jättedåligt argument. Plus att jag menar, när man ser vissa av de här vapnen som säljs hejvilt till vem som helst, vars enda syfte är att döda så många som möjligt på så kort tid som möjligt. En bil har ju ett väldigt annat syfte. Ja. Visst så kan det användas fel, men det är en väldigt, väldigt stor skillnad mellan någonting som faktiskt har ett praktiskt och bra syfte och någonting som bara har ett enda syfte.
Ja, och så retar mig lite också det här sättet att vränga på det. Så här, försöker ta våra vapen från oss. Nej. Jag är en seriös vapenägare. Jag låser in mina vapen och säger nu vill du ta mina vapen från mig. Nej, det är ingen som säger det. Jag säger, om alla som är liksom för en striktare vapenlagstiftning säger vi vill inte ta vapen ifrån någon. Vi vill bara att de inte ska hamna i händerna på någon som inte är ansvariga med dem. Mm. Men är du ansvarig med mina vapen så har du ingenting att vara rädd för. Du kommer klara av de här testerna. Du kommer klara av bakgrundskontrollen. Men vi bara försöker säga är att det inte ska vara så lätt som det här. Jag såg en advokat som i Louisiana, tror jag, kommer inte ihåg riktigt vilken stat det var, utanför domstolen där, tror jag det var, ställde upp ett lemonadstånd, så som barn brukar göra längs vägarna, i varje fall i filmer. När han säljer lemonad för några cent styck eller vad det liksom är. Mm. Och en sån här AR-15-karbin som används i alla de här skolskjutningarna.
Ja.
Det är lika lätt, hans poäng är, det ska inte vara lika lätt att köpa en lemonad.
Nej.
Eller tvärtom, det ska inte vara lika lätt att köpa ett vapen. Som
nej, precis.
Nej, men det krävs ingen
licens på lemonad för fan.
Precis. Nej, men det krävs ingen, alltså, sälja vapen privat, person till person, kräver absolut ingenting. Annat än att man har pengar. Men det och du kan ju själv bestämma då hur mycket du vill ta betalt för det här vapnet. Det finns ingen reglering kring att man måste ha någon bakgrundskontroll eller se till att man inte har ett kriminellt förflutet eller ISIS-anhängare eller liksom, och så vidare. Nej, du kan bara sälja det.
Ja, det är
ingen kan förhindra dig från att göra det.
Det är olika i olika delstater, men i väldigt många är det ju precis så. I Florida är det så, och i Las Vegas, eller Nevada då, är det så. Väldigt många andra delstater där det är ju så att du kan ha en vapenmässa till exempel, och där kan du gå in och fylla en väska med vapen bara.
Ja. Det är så att man kan till och alltså, det finns ingenting som hindrar någon som är en registrerad tillhängare, vad heter det?
Anhängare
till en känd terrororganisation som Al-Qaida eller så vidare. Även om FBI eller någon annan polisenhet vet om att den här personen visar tillhörighet till de här organisationerna, så kan fortfarande gå in på en vapenmässa, som du säger David, och köpa vilket vapen som helst. Det går inte att stoppa, för att vapenlagstiftningen är så jävla slapp.
Det är ju det också, att ju vad man än kommer på som för oss låter väldigt, väldigt rimligt, om vi säger så här, att ingen person som är psykiskt sjuk ska få köpa ett vapen, om man har en lista på psykiska sjukdomar, till exempel har vanföreställningar eller vad som helst, så ska man inte få köpa vapen. Då säger de så här att men då vet du det, att om demokraterna kommer till makten så kommer de bestämma att alla som röstade på republikanerna är psykiskt sjuka. Så att inga som har röstat på republikaner, och de har ju ditt namn, då kommer de komma hem till dig och ta ditt vapen för att du röstade på republikanerna.
Ja.
Och då säger folk att oj, men det kan vi ju inte, det är ju helt vansinnigt, det kan vi ju inte rösta på. Jag vill ha kvar mina vapen. Ja, okej, men då röstar du på oss, för vi försvarar dina rättigheter.
Det är så svårt att diskutera de här frågorna, amerikaner, för att vi är ju så väldigt, väldigt olika i den här frågan. Jag har aldrig ens sett ett skjutvapen på riktigt liksom. Nej. Och för dem är det normalt att man, ja, men redan när man var liten så gick man till skjutbanan eller sådär.
Ja. Jag vill säga att då inte alla amerikaner.
Nej, inte alla. Såklart. Men det är
så vanligt, för jag har en kollega som kommer från USA, någonstans där i södern. Förlåt, men jag kommer inte ihåg vilken stat han är ifrån. Han säger, alltså, han tycker inte om vapen på det sättet, men när han växte upp så var, jag tror jag har sagt det här förut, stora samtalsämnet när man kom upp i bilkörarålder var liksom inte vilken bil kör, utan vilket vapen har du i bilen. Det var det folk pratade om. Men han tyckte det var så absurt, så att det finns ju givetvis de som inte tycker så, men det är så mycket mer vanligt, och det är det som skrämmer.
Ja, men det jag tänkte komma till var i alla fall att jag såg precis innan vi började spela in här att en bekant från USA skrev ett inlägg som var så här: ja, vi måste försöka hitta någon slags kompromiss här. Det är inte rimligt att bara att allting ska vara helt fritt, men vi kan absolut inte börja ta folks vapen heller. Hur skulle det se ut och sådär? Och jag har så himla svårt, det var jättemånga där som bara, oh, vilket sansat inlägg, jättebra i debatten, äntligen någon som är lite sansad typ, från hennes amerikanska kompisar. Och för mig låter det så här, alltså, du låter helt extrem i mina öron. Att så här, varför skulle man inte kunna, för det var inga argument till så här, nej, men självklart kan vi inte börja säga åt folk att inte ha vapen.
Nej, men bara, för oss blir det lite så här att okej, max 2 domedagsmaskiner per familj.
Ja,
typ.
Allting utöver det är ju extremt. Ingen kommer ta ifrån dig alla dina domedagsmaskiner. Nej. Men du behöver ju inte ha mer än 2.
Ja. Men exakt så känns det faktiskt. Och jag tänkte om jag skulle skriva som bara, jag orkar inte ge mig in i den här debatten. Man ser ju bara ut som en blåögd naiv svensk som kommer in och bara, varför måste ni ha vapen? Men lite så känner jag att nu, alltså, Australien har ju ändrat sina lagar. Som
England gjorde ju samma sak. Också en sån där extrem incident.
Ja, det är olika.
Ja, och det betyder inte att det aldrig mer kommer vara våld i samhället eller att det aldrig mer kommer hända någon attack. Men vi har haft terrorattacker här och så vidare. Det är inte det handlar om. Men i alla fall, det är inte jättevanligt i Sverige att barn skjuter sig själva eller sina syskon med föräldrarnas vapen liksom.
Nej, det händer så sällan att det blir en stor grej när det händer, om det händer. Men i USA, alltså, man reagerar ju knappt på det. Det är så vanligt att man accepterar det som en del utav, alltså, det är risker man får ta helt enkelt. Det är ju bara så.
Alltså, de flesta massskjutningar har ju vi aldrig talas om.
Nej.
Eftersom det är så pass vanligt. Så att
man ser ju statistik på hur vanligt det är, om man blir chockad av det. Vi får höra de värsta, men det sker ju så ofta.
Ja.
Alltså, det sker så ofta.
Och som sagt, skjutningar inom familjerna, det ska vi inte ens tala om. Nej, sällan vi får veta det.
Nej, precis. Någonting som jag inte har sett innan, det betyder inte att det inte har skett innan, men jag har i alla fall sett mer, eller jag har sett nu för första gången och sett flertal delade inlägg på Facebook, delat från olika medier på olika sätt, med personer som säger, jag har en sån här AR-15 automatkarbin. Jag gick och lämnade in den till polisen nu, för jag behöver inte den. Jag tycker det är intressant med vapen, jag har vapen, men jag kan inte på något sätt säga att jag behöver den här. Jag har andra vapen som fyller den funktionen som jag påstår att vapnet har för mig, eller har påstått tidigare att vapnet har för mig. Men det finns ingenting som säger att jag behöver det här vapnet. Jag har andra vapen som fyller den funktionen. Skjuter på skjutbanan för att det är roligt. Ja, men det finns andra vapen som gör det, som inte är ett sånt här automatvapen, en automatkarbin. För jakt eller för att försvara sig i hemmet finns inte en poäng med att ha ett sånt här vapen. Så jag lämnar in det till polisen, de får förstöra. Jag har sett åtminstone 2 nu senaste veckan som delats då, när de säger att nej, jag lämnar tillbaka det här. Ingen människa behöver det här vapnet på det sättet. Möjligen militärer liksom, men det är något annat.
Ja, precis.
Och det är skönt att se.
Ja, absolut.
Det kom lite sans in i det hela.
Det blir intressant, för jag har ändå, alltså jag är ganska nyfiken så där när jag träffar folk, så att, och jag ska ju till USA om 4 månader nu, ganska snart 4 månader. Och vi ska ju alltså träffa en ganska stor amerikansk familj en hel del, så att jag tänkte i alla fall fråga om synen på det.
Mm.
Bara för att se liksom hur känslan är i rummet när man frågar om vapen liksom. För att jag, vad jag har förstått, så den familjen har inte speciellt, de är inte speciellt vapenintresserade själva på det sättet, men just det här att se hur det, hur ser man på det i samhället överlag så där, även om man inte har vapen själv. Jag menar, det man får tänka på i det här också är det att när amerikanska konstitutionen skrevs, så var det ju så att det som fanns var ju typ musköter som tog så här 2 minuter att ladda och sköt åt alla möjliga håll. Så att, jag menar, gå tillbaka till det då i så fall. Ja visst, alla får ha vapen, här har en musköt, grattis.
Ja, jag har sett i och för sig folk som argumenterar mot det. Att det spelar liksom ingen roll vilken typ av vapen man hade när man skrev det här, utan det handlar ju om idén att man ska kunna försvara sig mot staten exempelvis. Staten ska vara det, för mig.
Precis, men den kräver ju också, den grundlagen, alltså den konstitutionella lagen, kräver ju egentligen att det ska finnas en milis.
Ja,
som är liksom en motvikt mot statsmakten, och det finns ju inte. Nej. Det är ju var och varannan som går runt med dolda revolver i handväskor och ryggsäckar. Och
nej, ofta dåliga argument. Man använder gamla exempel för att bara höja sin egen idé om jag har rätt till det här.
Ja, det kommer ju att hända
igen.
Det
är ingen som säger att man inte har rätt till det. Det är ingen som ska ta de här vapnen ifrån någon. Så är bara lite lagstiftning som gör det liksom svårare för kriminella och psykiskt sjuka att få tag på de här vapnen.
Men grejen är den att dit man skulle vilja komma, för det som hände i både England och Australien, när de hade ju såna här enorma tragedier, såna här massskjutningar, och det som hände då var ju att samhället mer eller mindre då bestämde sig för att nu får det fan med räcka.
Ja.
Så här kan vi inte ha det.
Men det känns ju inte som att det är liksom, det känns som att det är så rotat i det amerikanska samhället att det kan de liksom inte tänka sig.
För det var ju inte så att de åkte hem till alla och hämtade deras vapen, utan vad polisen gjorde var att okej, no questions asked, kom hit med dina vapen, vi tar hand om dem. Och folk vallfärdade, tömde sina vapenförråd och bara säger att jag tänker inte ta den här risken, det är ingen som ska komma åt mina vapen, jag behöver inte ha dem längre. Och sen blev det bra liksom. Inga massskjutningar.
Men det känns inte som att de kommer aldrig till den slutsatsen. Nej. Att nu har det här gått för långt, vi måste förändra lagarna kring skjutvapen. Det verkar inte vara åt det hållet diskussionen går, utan den går åt massa olika håll, men inte åt det hållet.
Det är därför jag känner de här som har lämnat tillbaka med vapen, att det är skönt att se de inläggen i debatten också, för kanske är en början, det är kanske en öppning.
Ja, undrar hur många fler som behöver dö bara.
Om det inte bara är så att det kan ju vara så att det är första jag ser av det, för det har inte delat så mycket innan. Men om det är så att det här är de första instanserna av det, så är det i alla fall en öppning. Det sker någon förändring, även om den är liten. Och det kan vara en början, det kan vara en öppning. Och jag tänker vara positivt inställd och hoppas på att det faktiskt kan ske en förändring. Någon gång kommer en så pass stor gräns och säga att nej, nu får du fan med vara nog.
Precis, men det är bara läskigt. Alltså, tänk vilka stora grejer som har hänt hittills, och det räcker alltså inte.
Nej.
Vad kommer behöva ske för att det ska bli någon ändring? Det
kanske inte behöver ske, det kanske kommer utav att det liksom, nej, nu har det skett för mycket bara. Liksom. Det kanske är nästa grej, och det kanske är en liten grej. Det kanske är 5 döda, men det väger över. Det är droppen som får jag tänker fortsätta ha en positiv inställning till det. Jag hoppas på det bästa. Jag tänker inte vara så negativ till att säga att det inte kommer förändras.
Det kanske kommer göra det. Jag tror bara att det kommer krävas något gigantiskt för att det ska ske.
Alltså. Hoppas att det inte är så.
Nej, det gör väl jag med. Men det är alltså realistiskt. Så tänk vad som hände i Las Vegas till exempel. Om inte det kunde få opinionen att ändras.
Det kanske är en del av vad som får bägaren att rinna över, eller vågen att väga över och så vidare. Där vi pratar om de här andra länderna som har faktiskt gjort förändringar för att liksom få sånt här att inte hända efter att det har hänt. The Onion, satirtidningen, lyckas ju träffa så jävla rätt ofta, men när de skriver direkt efter det hände egentligen så kom det upp från The Onion. Helt omöjligt att stoppa såna här händelser, säger enda landet där det regelbundet händer. Och de har ett sånt sätt att säga det på som bara är så träffsäkert.
Ja, så är det. Ja, de är
lite,
bra på
lite
sånt.
Galet att en satirtidning som skämtar och skojar ska liksom vara det mest träffsäkra utav alla nyhetsmedia.
Fast det är ju det att, jag menar, deras variant av satir är ju ändå att jag upplever att det är väldigt mycket av det de gör satir på som inte är ett skämt så.
Ja, nej, men precis, det är inte på skoj. Satir är ju inte bara skämt, satir är ju inte liksom, nu ska vi skoja bort det. Satir är ett sätt, ett maktmedel nästan, att peka på saker som är fel och försöka förändra saker, peka ut de som är i makten. Ja. Det är ju, satir har ju alltid varit ett sätt att håna de som har makten så att de inte ska bli hånade liksom. Mm. Det är det satir är till för. Men ja, att inte andra nyhetsmedia liksom har den inställningen, vad det verkar som.
Ja. Nej, sorry. Ja, vi kommer nog ha anledning att återkomma till skolskjutningar. Jag tror inte att det kommer se så där jättemycket förändring på den här fronten dessvärre.
Men jag hoppas det har fel.
Som sagt, jag hoppas det också. Jag får se om det... Förhoppningen är väl egentligen då att det ska inte krävas någon större incident, men det kanske gör det. Ja. Eller att det händer någonting extra anmärkningsvärt då. Kan ju också, som sagt, räcka. Men vi får se. Ja, vi går vidare och veckans Quack You faktiskt. Är lite speciell. Den går till dels då SVT faktiskt, men också till Uppsalas nya tidning, eller UNT. Det man gjorde alldeles nyligen då, eller under veckan som har gått, är att man rullade ut stora rubriker om att en tiggare greps i Uppsala med 6 miljoner kronor på sig. Och den här artikeln, nyheten då ska vi säga, illustrerades med romska tiggare i väldigt många olika medier, bland annat SVT.
Jaha.
Och, direkt när den här storyn bröt ut så att säga, eller blev känd, så var det romska tiggare i många medier som blev bilden för den här tiggaren då, som hade gripits med 6 miljoner. Och det delades friskt i sociala medier, sådana här kommentarer som att, och så säger de att det inte är organiserat. Och så här att, ja, här ser man när man kanske skulle bli tiggare, hö. Vad det här i själva verket handlade om var en man av nordisk härkomst som hade 6 miljoner på sig i sedelbuntar och hade då tiggt pengar för en bussbiljett. Så att varför han hade de här pengarna på sig, det vet vi inte, men han var alltså inte en tiggare. Han var inte vad som vi på något sätt skulle kalla en tiggare heller. Och man kan väl kanske gissa sig till att det fanns skäl till att han tiggde pengar trots att han hade de här kontanterna på sig. Det kanske exempelvis inte var hans pengar han hade på sig.
Precis.
Så att, ja, och varför han bad tigde om en bussbiljett, det spelar ju egentligen ingen roll. Men när det illustreras på det här vidriga sättet, så gör det att folk som helt enkelt skiter i att läsa artiklarna får med sig den här storyn och cementerar det i huvudet som någon sorts sanning. Va?
Ja.
Och grejen var den då att mediebruset, som egentligen ska ha 1000 kvack för deras jobb då, det har de säkert fått tidigare, snackade ju då med den här, vad heter det, redaktionschefen då på UNT som heter Jans Pettersson. Han förklarar för tidningen Resumé då att det gick så bråttom här att de hade inte tid att kolla upp ifall det här stämde då, när man rullade ut här. Utan det var det så i den här digitala åldern då, att det går så fort allting, men det går ju fort.
Ja, men det måste ju ni som konsumenter fram. Förstå att vi har inte tid att kolla upp fakta.
Nej, och rapportera korrekt. Ja. Så att det här var alltså, man ska säga, en ren sensationsstory som bara cementerar rasistiska bilder av de som har det svårast i vårt samhälle faktiskt, som är tiggarna.
Ja, och det är ju liksom, det är ju så med såna här historier som tar fart. Den flög över hela jorden, den här artikeln. Och jag tror ju knappast att alla de tar in en rättelse. Nej, oj, det var ingen tiggare.
Nej.
Alltså, så det är lite läskigt.
Ja, och det är så fruktansvärt oansvarigt. Så att för det säger vi quack you till SVT, UNT och övriga nyhetsmedier som gjorde det här till en sensationsstory för att sparka på våra tiggare.
Och alla som delar på Facebook.
Ja, ja, de har en kronisk quack you. Ja, en insändare kanske ska avsluta.
Precis, jag hittade den här i TTELA i morse. Jag hittade den inte i digitalt format, så jag kan inte länka till den, men vi får lägga upp bilden. Så.
Ja.
Hur är det möjligt att man kan prova mobilstrålning på hela befolkningen utan att någon ifrågasätter? Vem har ansvaret för att vi alla, barn som vuxna, är med i detta gigantiska och oetiska försök utan att vara tillfrågade? Barnen är känsligast och drabbas värst. En amerikansk djurstudie som kostat 200 miljoner att genomföra visar skadliga effekter av mobilstrålning.
Oj.
Även Bioinitiative 2012 Group visar hälsorisker av mobilstrålning. Enligt Försäkringskassan är 12 000 personer i Västra Götaland sjukskrivna för stressrelaterade sjukdomar. Hur många fler behövs innan man ser ett samband?
Eller står lite fler, tycker jag.
Eller står det klart och tydligt att man inte vill se ett samband? Hälsningar Roger Johansson. Alltså, strålningen från mobiltelefonen får folk stressade.
Ja,
strålning från mobiltelefoner, om den nu är skadlig, orsakar inte tumörer, utan den orsakar stress enligt den här.
Ja, men vad då ser ett samband? Hur? Har man forskat på att det finns ett samband?
Nej. Men man ser ju sambandet, det är ju där.
Och sambandet, vi har fler mobiltelefoner. Ju fler som är sjukskrivna. Mm.
Jag tycker att det är intressant att han skriver kostnaden på studien. För ja, det känns som precis. Att om studien hade sagt emot hans åsikt, då hade han bara, ja, det betalade de rejält för att få rätt resultat. 200 miljoner kostade den. Mm. Och nu ska det mer ses som någon slags...
Värdet i en studie är väl inte hur mycket det har kostat att genomföra.
Nej, men här skulle tydligen vara ett kvitto då på att det är en väl utförd studie för att den kostar 200 miljoner.
Får ju svara den här Henrik med att en studie som kostade 250 miljoner att genomföra visade att det fanns inget samband.
Ja, och den säger att 12 000 personer sjukskrivna för stressrelaterade sjukdomar. Ja, men väldigt många fler jobbar ju.
Ja.
Mm. Och de har mobiltelefoner hela tiden. Så att...
men typ, 12 000 personer i Västra Götaland är sjukskrivna för stressrelaterade sjukdomar. Men hur många läser insändare varje dag? Se sammanbandet.
Verkligen.
Ja,
blir sambandet mellan stressrelaterade sjukdomar och mobilstrålning starkare om det är 14 000 som är sjukskrivna?
Ja, det tror jag. Så verkar det ju.
Ja, det verkar ju som att det finns någon sorts logik där.
Nej, det finns ingen logik här bakom. Det finns
då skulle man lika gärna kunna säga att ja, men det är ju inte 120 000, så det kan ju inte finnas något samband.
Nej, eller du får skriva in något svar.
Var går gränsen för det sambandet i så fall?
Ja, det går nog där Roger Johansson hittar den gränsen.
Kanske kan skriva en insändare undertecknat kvackredaktionen.
Ja.
Ja,
gör det.
Det låter som ett jobb för dig, Henrik, tycker jag.
Ja. Jag ska se om jag kommer ihåg den här gången. Jag vet att jag lovat det förr, men det tar emot.
Det kommer inte ske, men vi kan låtsas som att det
ska. Vi låtsas som att jag i alla fall tänker göra det.
Vi kan göra Henriks bästa i alla fall. Ja, och med detta då kanske vi ska ta och sluta för den här veckan.
Ja.
Ja, och med det då säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Hej då.
har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack, som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot QuackYou. I den permanenta panelen sitter David, som bloggar på imsoevil.com och heter Davbio på Twitter. Frida, som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik, som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.